Mordet i paradiset. Beställde familjepizza efter att ha slagit ihjäl sin vän. Jag heter Nicole Dubuchan och du lyssnar på NVT Krimmen på De Värmländska Brott. Det är måndag den 5 februari när vi spelar in den här podden och idag är min vanliga krimreporterkollega Åsa Asplid ute på andra äventyr. Så istället har jag sällskap av dig idag, Per Mojanis. Du är ju nyhetschef här på NVT och har gjort några inhopp här förut och dessutom är du ju gammal krimreporter själv, så det här ska säkert gå bra. Välkommen.
Tack så mycket, Nicole. Jag har ju fått den stora äran att vara inhoppare när antingen du eller Åsa är ute på vift.
Känns tryggt.
Idag ska vi prata om en händelse som inträffade för snart ett år sedan och som i fredags tog en ny vändning igen. Men jag tänker att vi börjar väl från början och då går vi tillbaka till den 4 april förra året när vi fick ett tips om en stor polisiär händelse i Geijersholm utanför Hagfors. Vad var det som hände då, Nicole?
Ja, det var ju en dramatisk händelse som senare skulle visa sig innehålla väldigt många märkliga och makabra detaljer. Och det var alltså den 4 april i veckan innan påsk förra året som vi fick veta att det var något stort på gång i Geijersholm utanför Hagfors. Och vi satte igång och jobbade med det här såklart direkt och kunde ju snart gå ut med en artikel om att ett grovt brott hade begåtts. Och vi förstod ju att det handlade om ett mord eller ett dråp, men det var först sent samma kväll vid 22-tiden som polisen bekräftade att en person var död och att tre personer satt anhållna misstänkta för mord.
De här inblandade personerna, vad kan du berätta om dem?
De anhållna, det var dels ett sambopar, en man och en kvinna i 55-60 års åldern. Och så det var i deras lägenhet som allt det här skulle utspela sig. Och så var det en 33-årig man och alla tre bor i Geijersholm och är vad man brukar kalla för livsstilskriminella. Det var mycket droger och alkohol och så, småbrott, inga större brott som de hade på i sin bakgrund då. Men när man tittar till exempel på polisens analyser av deras telefoner så ser man att dagen innan den här händelsen så hade de ägnat väldigt mycket tid åt att låna ihop ganska små, alltså 100-lappar här och bara av vänner och bekanta för att skaffa nya. Dels hämta ut medicin på apoteket och dels att köpa ut alkohol på Systembolaget. Ja, och så var det då deras gemensamma vän som är en, eller var en 52-årig man, och det var alltså han som hittades död då.
Och 52-åringen då, vad vet vi om honom, eller vad visste vi då om honom?
Ja, vi vet och visste då att han hade bott i Geijersholm i nästan 10 år och att han också brottades med missbruksproblem. Men han hade kanske en lite annan bakgrund ändå, för innan han hamnade där i Geijersholm så hade han också ett ganska vanligt liv. Personer som vi pratade med som kände honom beskrev honom som världens snällaste. Han var stor kattvän. Hade katter och sen så hade han ett förflutet som innebandyspelare och domare också i innebandy och han var uppskattad faktiskt i de rollerna. Så det var ganska många som kände till honom i Hagfors.
Och Geijersholm då, vad är det för ställe? Det är väl inte alla som vet var det ligger då?
Nej, det ligger lite nordost om Hagfors och det är alltså ett pyttelitet samhälle faktiskt med runt 200 invånare. Men, och det, vi brukar ju alltid prata om att ett samhälle är en idyll och det är det ju, eller framförallt har det varit det. Men sen har det också genomgått ganska stora förändringar under de senaste 20 åren kanske, den här lilla orten. Och då har man pratat om, vi har haft artiklar också och så där det har nämnts att byn har drabbats av väl fel ord, men att det har varit en del social dumpning där i byn och att personer som har missbruksproblem och så har placerats ut där av andra kommuner och då har de kanske framför allt bott i ett ställe som heter eller kallas för Paradiset. Det fick sitt namn när det var ett sånt här ålderdomshem från första början och sen har det namnet hängt med. Så det här har ju liksom påverkat livet ändå i den här lilla byn, att de lite äldre invånarna som har bott där länge och har sina välskötta villor har ju liksom varit väldigt medvetna om de här nya invånarna, men samtidigt så har de också sagt till oss i alla fall att de inte har haft några problem med dem, utan bara mest var en har hållit sig på sin kant, kan man säga.
Det är helt enkelt inte epicentrum i Värmland, men, och det är kanske inte jätteomskrivet, men när det har varit omskrivet så har det ju varit för tråkigheter och våldsamheter. Ganska ofta.
Ja, för en sån liten ort. Det har varit faktiskt 2 våldsamma dödsfall där de senaste, inte ens 20 åren. 2007 var en man som knivhöggs till döds där, och 2013 så sköts en man ihjäl av polisen i vad som sen visade sig vara nödvärn. Man gjorde ju en internutredning på det. Så det har ju varit ganska mycket våldshändelser på en sån liten ort, kan man gott och väl säga.
Vi återvände till den 4 april förra året då. Vad var det som hände?
Ja, det här var alltså veckan innan påsk, och det var fortfarande rätt mycket snö kvar i Geijersholm. Det var vinter, kan man, eller vårvinter. Och vid 3:30 tiden på eftermiddagen så är det en av de boende där i Geijersholm som ser hur 33-åringen kommer gående mellan husen över något som kanske liknar en gårdsplan med en yxa i vänster hand. Och det behöver ju inte vara jättekonstigt, men den här 33-åringen, han var också otroligt upprörd och agiterad, och det här vittnet beskriver det som att han vrålar av ilska, och han går ganska bestämt rakt mot 52-åringens bostad. Och sen så ser vittnet, ja, då är klockan 4, så det är bara en halvtimme senare, så ser vittnet hur 52-åringen och 33-åringen kommer tillbaka och går mot samboparets lägenhet. Och då verkar de vara goda vänner.
Ja, var de det då?
Ja, åklagarens teori har ju varit att 52-åringen får det första slaget så gott som genast när de 52-åringen och 33-åringen kommer hem till det här samboparet. Så att någonting har ju hänt väldigt snabbt där. Och då blir han enligt åtalet, om man bara läser rakt av där, så får han, blir han utsatt för massivt våld mot huvudet av något hårt och vasst. Och sen vet vi, så har också undersökningar visat att han har blivit sparkad och slagen, och dödsorsaken är förblödning faktiskt. Och han har, det rör sig om minst 10 kraftiga slag, varav flera är mot huvudet då. Och man har gjort såna här blodanalyser av hur blodet har rört sig efter att han har blivit slagen. Och det visade sig också att han låg ner när han har fått några av de kraftigare slagen. Och då var han liksom helt försvarslös alltså. Så det har varit en lång och utdragen process innan han dör dock. Det kan röra sig om många, många timmar.
Och sen dröjer det också ganska länge till innan polisen får kännedom om att något har hänt.
Ja, det dröjer till 9:03 dagen därpå, alltså den 5 april, så kom ett samtal till SOS Alarm. Och det var en man som ringde, och snart så skulle det visa sig att det var den här mannen i samboparet. Och han sa att hans kompis hade tagit narkotikaklassad sömnmedicin, uppemot 100 tabletter. Och att han verkar må väldigt dåligt. Och sen en kvart senare så ringer han SOS Alarm igen och undrar väl lite när ambulanspersonalen ska komma dit. Och när de gör det så möts de av en väldigt märklig syn. För i en blå soffa utanför samboparets hus så ligger en livlös man. Soffan står alltså i snön utanför det här huset. Och ambulanspersonal kan snart konstatera att han är död. Han är blöt också, precis som att någon har spolat av honom med vatten. Och det är nog precis det som kan ha hänt. Och sen så hittar polisen också utanför den här lägenheten i snön en hopvikt matta. Och när man vecklar ut den så ser man då den här, en stor blodfläck i mattan. Dessutom så är det ju helt blodigt inne i det här samboparets hus eller i deras lägenhet, och man ser också en mopp och en hink med blodblandat vatten.
Så det var alltså väldigt mycket som tydde på att det var ett våldsbrott som hade begåtts där, och det blev förstås ett rejält pådrag, och det kom till vår kännedom. det här samboparet som bodde i den här blodiga lägenheten, de tog till först med till polisen och sen tog de även med 33-åringen. Och de här anhölls alla tre samma dag. Vad var det de var misstänkta för?
Alla var från början misstänkta för mord, på sannolika skäl misstänkta för mord. Och det nekade de till från första förhöret faktiskt.
Och sen gick det några dagar och det blev dags för häktningsförhandlingar. Hur gick de?
33-åringen blev häktad, men han var faktiskt också den enda han häktades för mord på sannolika skäl misstänkt. Samboparet däremot, de släpptes på fri fot för tingsrätten ansåg inte att det fanns sannolika skäl för att misstänka dem för att de hade begått just mord. Så åklagaren överklagade det här och då kom den första vändningen i det här målet för hovrätten gick på hans linje så hovrätten häktade samboparet i deras utevaro. Och sen greps de ganska odramatiskt och kunde häktas på riktigt så att säga och föras till häktet i Karlstad. Och då var vi alltså tre stycken som är på sannolika skäl misstänkta för mord som sitter häktade nu. Men alla tre fortsatte att förneka brott och 33-åringen han sa att han inte mindes någonting och sen menar han också att den här 52-årige mannen lika gärna kunde ha dött av tablettförgiftning och samboparet de sa att de sov sig igenom nästan hela kvällen.
Och det här med tablettförgiftning då, det går jag att kolla upp. Fanns det något som tydde på det?
Nej, faktiskt inget enligt rättsläkaren utan han var så gott som både nykter och opåverkad av tabletter när han dog. Det fanns inget sånt. Och framförallt så fanns det att han skulle ha tagit närmare 100 sömntabletter. Det var otänkbart och uteslutet.
Och utredningen den fortsatte. Och det skulle ju snart komma fram en hel del makabra detaljer om vad som hade hänt den här kvällen. Och de skulle ju bli viktiga i åklagarens bevisning.
Ja, därför att den här 33-åringen under den här kvällen så skickade han både bilder och filmer på den här livlösa och svårt skadade 52-åringen. Han skickade till vänner och bekanta. Och vi vet ju att de sågs vid 16-tiden och då var ju 52-åringen absolut vid liv. Men 16.54, då skickade 33-åringen en bild på sin livlöse kompis till en anhörig. Och då ligger ju 52-åringen helt blodig på vardagsrumsgolvet i det samboparets lägenhet. Och med mattan som han ligger på helt mättad av blod. Så då vet man ju att någonstans där så har den här misshandeln inletts då.
Och de här bilderna då, har det någonsin kommit fram? Varför gjorde han så?
Ja, men det är ju väldigt mycket som är lite oklart här, motivet till exempel, men det kan vi återkomma till. Men han själv säger, eller sa under rättegången i alla fall, att han var i apstadiet, att han var så full och påverkad av tabletter att han inte riktigt visste vad han gjorde.
Och det här fortsatte ju under kvällen sen, med bilder och med filmer och med meddelanden.
Ja. Vid 6:15 på kvällen så filmar han igen 52-åringen och nu är han flyttad till hallen i det här samboparets lägenhet. Och han ligger helt orörlig och det är då han också ser ut att vara blöt som han ju är också när ambulanspersonal hittar honom. Och på golvet finns det då vatten, blodblandat vatten och 33-åringen, man ser honom på filmen när han svabbar det här vattnet med en mopp. Och han skickar också bilder på sig själv i en blodig t-shirt till en släkting. Och han skriver lite kryptiska meddelanden till någon kompis om att kolla här, jag kommer få 10 år för det här. Och han skriver att nu ska jag stycka och han skriver också att jag mördar nästan han.
Och de här meddelarna har ju gått till någon, eller till flera olika. Hur reagerar de? Är det ingen som blir orolig?
Ja, en anhörig till 33-åringen blir bekymrad och säger att du måste ringa 112 för din kompis här ser verkligen inte ut att må bra. Men då avfärdar 33-åringen det hela och menar att det här bara är någon typ av Halloween-skämt tror jag han skriver. Och han säger att det har inte hänt något farligt.
Det här är ju ganska märkligt såklart. Men det är inte det enda märkliga i det här fallet. Det finns ju en annan detalj som åklagaren till och med har tagit upp i stämningsansökan.
Ja, det handlar om den här familjepizzan. För vid 21-tiden på kvällen så ringer 33-åringen till en pizzeria inne i Hagfors. då är han väldigt, väldigt påverkad. Så de är lite tveksamma på att åka ut i Geijersholm med en pizza. Så han får swisha pengar först innan de kommer. Men i alla fall, han beställer den här. Det är en familjekebabpizza. Och den levereras hem till Geijersholm till det här samboparet. Och budet lämnar pizzan vid ytterdörren. Och det är sambomannen i samboparet som tar emot pizzan. Och då vet ju vi att 52-åringen vid den här tidpunkten ligger livlös innanför, på andra sidan dörren bara. Det är ju en märklig detalj. Och det här tar ju åklagaren inte upp därför att det liksom är konstigt och makabert och så. Utan det handlar om att, ja, bevisning såklart. Och då är det så att samboparet har ju sagt, som jag berättade innan, att de sov sig igenom hela den här kvällen. Men då har ju pizzabudet kallat som vittne för att han såg ju mannen i samboparet ta emot pizzan. Och en annan pizzabagare har hört också de här två prata i bakgrunden när 33-åringen ringde och beställde den där familjekebabpizzan. Så det är ett sätt att bevisa att de var vakna helt enkelt.
Ja, du nämnde en av vändningarna tidigare i det här målet. Tillbaka till utredningen här då. Så några veckor innan rättegången så kom ju en andra vändning. Vad var det som hände då?
Ja, då kunde vi berätta att mordmisstankarna mot det här samboparet lades ner. Men det betydde inte att de liksom släpptes på fri fot, utan de togs ner till arresten i polishuset och anhölls ganska direkt, misstänkta nu för grovt skyddande av brottsling. Och sen så häktades de för det brottet, så att de fortsatte att vara häktade och var inte på fri fot en enda sekund egentligen, rent praktiskt. Så till slut så var det liksom bara 33-åringen som åtalades för mord, medan samboparet då åtalades för just grovt skyddande av brottsling. Och man kan enkelt och kort säga att alla nekade till allt.
Och sen blir det dags för rättegång, och märkligheterna och de kanske lite udda detaljerna, de fortsatte även där.
Ja, något som jag reagerade på, det var ju kvinnan i samboparet som hade tagit med sig en deckare, en svensk kriminalroman som hon hade med sig under rättegången och la framför sig på bordet i tingsrätten. Kanske om det skulle börja bli långtråkigt eller så, jag vet inte. Men det har jag aldrig sett förut i alla fall, att en tilltalad eller misstänkt då har med sig lektyr under rättegången.
Hur gick det sen med tingsrättsförhandlingen då? Vad ledde den till?
Åklagaren Per Svensson, han ville ju se 16 års fängelse för mord för 33-åringen. Och han yrkade också på runt 3,5 år för grovt skyddande av brottsling för det här samboparet. Men samboparet friades och 33-åringen fick bara, om man nu kan säga så, 7 år för synnerligen grov misshandel i tingsrätten.
Och det här var ju inte åklagaren nöjd med?
Nej, han överklagade direkt, eller i alla fall så sa han direkt att han skulle överklaga. För han hade ju, som sagt, det var ju ganska stor skillnad på 7 år och 16 år.
Och i fredags så kom ju faktiskt hovrättens dom, och då kom också vad vi tror är den sista vändningen i det här målet.
Ja, för hovrätten gick ju helt på åklagarens linje, så att det blev 16 års fängelse för mord för 33-åringen. Samboparet är fortsatt samma dom där, att de friades. Men när det gäller mordet så var hovrätten övertygad om att det var 33-åringen som hade gjort det. Det saknas stöd i utredningen för konkurrerande dödsorsaker, står det i domen. Och tingsrätten trodde ju, eller kunde inte utesluta, att någon annan hade kunnat komma in emellan och orsaka den här 52-åringens död tillsammans med 33-åringen. Men hovrätten ser inte att det är ett alternativ. Så han döms för mord. De utesluter inte att någon annan också kan ha hjälpt till, men han döms för mord. Ja, hovrätten lägger väldigt mycket vikt vid just de här bilderna och filmerna och meddelandena som skickades. Och de menar att det talar väldigt starkt för att 33-åringen också är mördaren. Och så slår de fast att han har handlat med det som kallas för likgiltighetsuppsåt. Alltså att han dängde någonting i huvudet på sin 52-årige vän. Och ja, han förstod vad det kunde ha lett till, men han brydde sig inte. Så kan man säga.
Det här vapnet eller föremålet som ska användas, har man hittat det någon gång?
Nej, Man vet ju bara att det rör sig om ett föremål med vass kant, och då skulle det ju kunna vara baksidan på den där yxan eller på en yxa. Men för det förekommer väldigt många frågor också om yxan och yxor i utredningen. Men det är ju spekulationer egentligen. Man har inte hittat något mordvapen, och det finns ingen vad jag har kunnat se som har sett 33-åringen ha med sig yxan när han gick tillbaka till samboparet ihop med 52-åringen. Så ja, det är en sån här fråga som får förbli obesvarad faktiskt.
Och en annan fråga som förblir obesvarad, det handlar ju om motivet. Varför hände det här?
Ja, det är ju så. Det finns inget känt motiv. Det är inte sådär att 52-åringen hade en skuld som polisen har lyckats lura ut till 33-åringen. Det finns lite uppgifter om och meddelanden som tyder på att 33-åringen var lite sur för att någon som kanske var 52-åringen hade pratat om att det förekom knark, narkotika i Geijersholmen. Ja, nej, något riktigt motiv har man liksom inte riktigt, har man inte hittat. Och det gör ju saken lite extra sorglig att det här är något som bara hände.
Och vad händer i det här målet nu då?
Man kan ju överklaga till högsta domstolen. Men jag skulle ha svårt att tro att de ger prövningstillstånd i det här ärendet faktiskt. Så jag tror att domen kommer att vinna laga kraft. Om 3 veckor, lite minus.
Nu är den här. Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV med ultrasnabb laddning, oslagbar komfort upp till 7 sittplatser och en räckvidd på upp till 505 kilometer. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter.
Kia, movement that inspires.
Vafa bil, din bilaffär och A-bilar i Arvika.
Vill du höras i våra poddar? Vi hjälper dig och ditt företag med allt ifrån budskap till produktion. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Oj, nu ringer chefen här också. Ja, hallå? Är min tur att handla till kontoret? Ja, visst, det gör jag på Coop. Ja, nej, det behövs ingen kort. Det gör jag ju i appen där, vet du. Det kan du googla Coops inköpstjänst så ser du. Nej, kvittorna hamnar i appen också. Det är gör enkelt. Funkar i hela Värmland. Eller så handlar vi på Coop.se om vi vill det. Ja,
nu ska vi hoppa över till något helt annat. Men vi kommer ju stanna kvar i Hagfors i alla fall. För där var det ju dramatiskt för en tid sedan. Och dessutom i polishuset. Vad var det som hände där?
Ja, det är också en märklig historia. Det var small rejält i polishuset i Hagfors. Det är några veckor sedan nu. Och det small inifrån polisens vapenvalv. Så det gjorde att det var ännu mer dramatiskt, att man kanske misstänkte att det var någon typ av sprängmedel eller så som hade gått av. Men, och då hade det också varit 2 poliser inne i det där valvet, och de skulle flytta ett skåp, och så precis när de hade gått ut, det var då det small. Så det blev jättemycket ståhej, och bombskyddet tillkallades faktiskt. För att reda ut vad det var som hade hänt.
Så att det var en dramatisk händelse?
Ja, det blev ju dramatiskt. Men själva orsaken till dramat var ju väldigt odramatisk. För det visade sig sen att det var ett lite för hårt pumpat däck till en däckkärra som stod där inne i det där vapenvalvet. Som hade exploderat helt enkelt. Då hade redan en förundersökning om framkallande av fara för annan inletts av åklagare, och den utredningen lades ju ner ganska direkt när man hittade det här exploderade däcket.
Ja, men det var ju tur att det inte var något attentat riktat mot ordningsmakten, Karl.
Ja, det var det ju faktiskt. Det är ju lätt att tro att det är någonting sånt när det smäller i ett polishus faktiskt.
Ska vi stanna där för idag?
Absolut.
Då tackar jag så mycket. Det är dig som har lyssnat. Jag tackar dig, Nicole.
Tack, tack.
Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt, och tipsa gärna en vän om att vi finns. Du vet att du kan diskutera podden och även komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i Facebookgruppen NVT Krim.
Och sen så kan du också mejla era nyhetstips till antingen asa.asplid@nvt.se eller till mig, Nicole@nvt.se. Ja, jag heter Nicole Dubochan och är kriminalreporter på NVT. Och idag har jag haft sällskap av Per Mojanis, tidigare krimreporterkollega och numera nyhetschef här på NVT. Klipperpodden gör Carl Edlom som också står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.